Ja, välkomna till Humpodd. Aktuell forskning om humaniora på Linnéuniversitetet. Och jag som pratar heter Hans Hegedal och med mig så har jag...
Tommy Gustafsson.
Och framförallt så har vi våra två gäster här. Två medeltidshistoriker. Och det är Sarah Ellis Nilsson som du har en engelsk bakgrund och du har disputerat i Göteborg och är expert på frambrytande nya helgonkulter i nordisk medeltid. Och med oss så har vi också Anders Fröjmark som är lärare och forskare vid Linnéuniversitetet med en massa intressanta saker på gång.
Ja, för det första ska vi ju gratulera till VR-medlen. Jag har fått ganska stora pengar från VR för ett projekt som berör kartläggning av religion i vardagen. Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland. Och en första fråga man kan ställa är hur kommer det sig att man vill ägna sitt akademiska liv åt att studera medeltiden? Alltså vilken relevans har det idag för oss?
Ja, vill du ta det? Det var en jättestor fråga.
Det är en stor fråga. Ja, det finns relevans på många sätt. Ett tycker jag ganska uppenbart, och det gäller inte egentligen bara medeltiden, utan vi behöver inte gå mer än kanske 150 år tillbaka i tiden, så kommer religionen att vara en väldigt viktig faktor i alla människors liv. På ett sätt som, vad ska jag säga, sekulariserade nutidssvenskar inte alltid kanske greppar då. Men går vi tillbaka till medeltiden så är det väldigt tydligt. Och inte bara då alltså i det personliga, liksom de personliga idealen och hur man lever sina liv. Utan också den institutionella betydelse som kyrkan och hela, liksom allt det som har med kyrkan att göra. Alltså institutioner som är relaterade till kyrkan. Det kan vara sånt som hospital och det kan vara Helgeandshus som en sorts, ja, kan man säga, fin sjuk- och ålderdomshem och alla välgörenhetsinstitutioner, sjukvårdsinstitutioner, skolor och så vidare. Allt det här drevs i kyrklig regi. Och vill man förstå den nu, kan man säga, växande rollen för religion också i våra samhällen, så tror jag att det kan också vara värt att fundera över att det här har varit viktigt också för svenskar i så gott som alla tider.
Mm. Vad säger du, Sarah?
Ja, det är många anledningar. Jag tänker också på det här med historiebruk och alltså hur man tolkar historia och längre. Alltså medeltiden just nu är på en sån uppsving med sådana medeltidsfestivaler med reenactment och allt det där. Och det är många som söker sig just till det förflutna och väldigt länge, länge sedan. Och här i Norden, men inte bara i Norden, men alltså i Europa, är just medeltid som sagt på topp, kan man säga. Men det kan också förvrängas, alltså vad man väljer att porträttera eller vad man väljer att tolka för en historia kan få en liten annan innebörd. Så tillsammans med det Anders sa, att vi fokuserar just på levd religion, alltså den vardagsreligionen. Helt enkelt, och hur helgonens plats i det. Så det är liksom en blandning av de sakerna.
Mm, ja. Precis. Och nu är vi ju naturligtvis jättespända på det här projektet som Tommy nämnde. Alltså Linnéuniversitetet har ju fått massvis med pengar för att ni ska kunna bedriva det här forskningsprojektet under x antal år. Och det har ju att göra med medeltida svenska och även finska helgon. Så kan ni förklara lite grann mer vad du går ut på, hur ni ska göra här?
Det är lite tvärvetenskapligt projekt kan man säga. Vi börjar nu och sen har vi 5 år framför oss att göra en databas och kartlägga alla helgon som värdades i Sverige och Finland. För just då var det här kyrkoprovinsen som vi utgår ifrån, som den uppsaliensiska kyrkoprovinsen. Det inkluderar ju Finland och också den svenska kungadömet då. Dock inte Skåne och Blekinge och så. Så de är faktiskt just nu inte en del av studien. Så det är inte bara de svenska och finska, alltså de lokala helgon, utan alla helgon som vi kan se. Och sen ska vi göra en databas över alla texter Och föremål, och det är, i föremål så inkluderar jag också väggmålningar såklart, som man skapade just i den här som vi kallar för helgonkult, och se hur den förändras över tid. Och sen ska vi inte se, det är inte bara medeltiden utan det är också den här långa reformationen som vi har i Sverige, så den går in i, ja, fram till början av 1700-talet, så ingår också i den här databasen. En väldigt lång tidsperiod ska jag också kanske säga som historiker, från slutet av 1100-talet fram till då början av 1700-talet. Mm. Mm.
Och bland annat när ni ska skapa den där databasen då, så pratar man också om att ni ska skaffa, eller skapa då, interaktiva kartor. Mm. Över helgonen. Hur ska det här bidra till forskningen? Alltså den här visualiseringen är inte...
Visualiseringen kan bidra genom att man just kan visualisera samband som inte annars skulle bli tydligare. Och de här kartorna ska också vara kronologiskt skiktade så att vi kan få ett begrepp om hur det ser ut över en... Alltså i en viss tidsperiod. Man kan tillägga till det som Sara sa, att det är, alltså det är ett oerhört stort material vi kommer att arbeta med.
Mm.
Så att, och det är både bilder, ja, precis som Sara sa, det är både bilder, det är också reliker som är de fysiska lämningarna efter helgonen.
Mm,
och det är konstföremål av olika slag, men det är också texter. Och genom att man dels för ihop de här olika kategorierna och också då kan få den här geografiska bilden, så kan vi kan få ett grepp om någonting som är lite svårare att göra nu, eftersom det är så pass disparat material, så blir det lite lättare att få ett grepp om, säg en fråga som jag själv har ställt mig, som det finns ett visst helgon av Jesu apostlar som heter Jakob den äldre, och som associerades väldigt mycket med korstågen under medeltiden av skäl som han kanske själv inte hade förstått. Men så var det i alla fall. Och då, om man då ser, vill få ett begrepp över hur spridd var Jakobskulten i den medeltida Norden, och i det här fallet den svenska kyrkoprovinsen, Sverige och Finland. Då är det väl, alltså då får man gå idag får man gå till liksom en mängd olika källor, men vi kan i bästa fall då skapa en möjlighet att få ett grepp över detta. Och det har då i sin tur betydelse för hur vi, ja, det kan man säga, hur förhåller sig det medeltida Sverige och det medeltida Norden till andra områden i Europa under samma tid. Vilka kulturella influenser kommer över Norden och så vidare. Va? Och vad betyder, kan man säga, de här korstågshelgonen i det här fallet i Norden. Och likaså andra helgon är knutna till påvedömet i Rom, kan man säga. Och vi har klassisk fråga i nordisk medeltid om influenserna för kristnandet kom ifrån brittiska öarna, eller kom det från det tysk-romerska riket, alltså det stora tyska riket, eller kanske kommer det från andra delar av Öst- eller Centraleuropa, det polska området, det ryska området. Den här typen av frågor får man också möjlighet att belysa med de här interaktiva kartorna på ett nytt sätt, och ställa kanske de här frågorna, kanske få en klarare bild i bästa fall till gamla frågor som vi naturligtvis alltid kommer att fortsätta att ställa, men det definitiva svaret får vi kanske aldrig, men man kan ställa frågorna på ett nytt sätt.
Alltså just när det gäller källmaterialet så funderar jag lite grann här, man får ju intrycket av att källorna från svensk medeltid, eller textkällorna ska jag säga, är ganska så tunnsådda då. Vi tänker oss den politiska historien, så är det ju väldigt, väldigt lite man vet före Birger Jarl då. Och det här stoffet som ni har gått igenom, alltså är det texter som egentligen inte har uppmärksammats särskilt mycket av tidigare forskning? Är det helt enkelt så att det finns ganska outnyttjade resurser som ligger i arkiven och väntar på sina upptäckare eller folk som analyserar dem seriöst?
Ja, till viss del gör det det faktiskt. Om man tänker på de liturgiska fragmenten vi har, alltså de här böckerna som var styckade. Och då talar vi om 1100-1200-talet. Men då är det just, som sagt, helgon och kyrkohistoria. och det som de belyser. Man kan titta tillbaka på de här tidiga versionerna av helgonlegender som man har sen använt för att till exempel vad Anders var inne i med det här med kristnandet, var kommer det ifrån? Och de som vill säga liksom vilken sorts, var kom den här liturgin ifrån, kan också vara ett sätt att belysa om det är Tyskland eller England. För det är väldigt olika böner och så vidare som finns i de här böckerna. Men delvis är det också, du får lägga till här sen Anders, men delvis är det också källor som vi känner till men som inte har använts så mycket, helt enkelt så, och i det här, på det här sättet.
Vi har ett stort material från senmedeltiden, från Vadstena kloster till exempel och från andra kloster också, som forskningen egentligen bara har som börjat nosa på. Det finns, alltså det är ett väldigt stort material som nog är okänt för de flesta. Det handlar om predikningar som hölls i Vadstena kloster för den stora allmänheten som kom dit. Det handlar också om juridiska texter och så vidare. Och mycket av det här som kanske inte är relevant för vårt projekt precis. Men alltså, visst finns det ett stort, ännu icke använt material från svensk medeltid, det gör det.
En del av just den här anledningen till att man tror att medeltiden är så fattig källmaterial, jag tror det är vilken forskningsfråga man ställer. Om man vill veta kungalängden så är det kanske inte så lätt. Men om man vill liksom veta lite mer om social historia eller så är det, det finns lite mer, och brev som inte är utgivna till exempel, så det gör det liksom lite mer svårt tillgängligt, för man måste kunna tyda handskriften och så måste kunna latin eller fornsvenska och så det är, men det finns, och det finns ännu mer att upptäcka skulle jag påstå.
Det ser ut att bli en riktigt stor inventering av det medeltida materialet. Och ni anger ju också att det här är ju då för forskningen naturligtvis, men det är även för allmänheten. Och då är jag intresserad av, för att när man då digitaliserar material och lägger upp exempelvis bilder på reliker eller texter, så måste man ju oftast åtfölja av så kallade metadata. Och hur har ni tänkt där?
Ja, man kan säga att projektet där har flera delar, och en av de här delarna är just vårt samarbete med Statens historiska museer och med Riksantikvarieämbetet vad gäller digitalisering av en del av deras samlingar. Och de står för just lagring och sånt av just det, för det är allmänhet, alltså samlingar är det svenska folket kan man säga så, och det ska vara den här CC BY, alltså den här Creative Commons som alla får tillgång till. Jo, vad gäller metadata av det som vi håller på i vårt projekt, håller vi fortfarande på att diskutera helt enkelt hur vi ska hantera det och skapa och så vidare. Så det är kanske en fråga som inte har en 100% lösning just nu, men vi tänker definitivt på det.
Men alltså det finns ju vissa osäkerhetsfaktorer helt enkelt, och om man tar vissa helgonbilder till exempel som har bevarats från svensk medeltid, så kan de mycket väl ha förlorat viktiga delar under alla de 100 år som de kanske har stått på någon kyrkvind eller så. Och en helgonbild till exempel känns typiskt igen på sitt attribut. Om jag tar till exempel den heliga Katarina av Alexandria, så har hon nästan alltid ett hjul och eller ett svärd. Och finns inte det där, det kan ha brutits bort eller det kan ha försvunnit eller skadat. Och då vet vi inte vilket helgon det är. Och då måste vi ha en viss osäkerhetsmarginal. Och det där får vi vara öppna med, både gentemot det övriga forskarsamhället och också gentemot allmänheten som kommer att använda databasen. Att här har vi till exempel ett jungfruhelgon kan vi säga, men vi vet inte vilken jungfru det är. Alltså jungfruhelgon är ett begrepp kan man säga det. Katarina av Alexandria är ett av dem.
När man lägger... Jag skulle bara säga,
så vi jobbar med det, våra olika kategorier, olika sökord och så, och försöker vara så konsekvent vi kan vara för varje helgon. Men vi också har de här geodataposter, alltså var, om vi för vissa av de här föremål kan vi inte... Vi kan kanske inte säga exakt vilken kyrka i byn, men det kom från den byn. Så det är också någonting som vi håller på att skapa lösningar för. Alltså hur vi ska hantera just sånt i databasen.
När man lägger ut en massa källmaterial på nätet, alltså försvinner inte lite grann av kanske tjusningen eller exklusiviteten av att vara medeltidshistoriker när man gör på det här sättet? Kanske lite konstig fråga, men...
Nej, det är inte alls en konstig fråga. Det är någonting som inom digital humaniora som man diskuterar ganska mycket faktiskt. Mm. Man tar det steget ifrån, alltså man är ett steg bak, man känner inte den här doften av, om man jobbar med pergament, man känner inte doften av böckerna, det är den här skärmen och man kan inte känna pappret eller så. Ja, jag skulle säga att ja, det är kanske lite sådär, men den vägs upp av att man får tillgång till det. Medeltidsforskning är väldigt stort i hela världen. Det finns forskare i Brasilien, i Australien och så. USA är det jättestort ämne också. Och då måste man, om man ska få en sån mer, man ska säga, helhetsbild över hur medeltiden var i Europa och inte bara fokusera på typ England och Frankrike eller så. Alltså, ja, de här, alltså periferin helt enkelt, så att vi måste ge tillgång till det och inte, för folk kommer inte hit, men om man kunde upptäcka det genom de här digitala resurser så skulle det, jag tycker i alla fall, det skulle vara en tillgång för forskning. Mm. Ja.
Mm. Nej, men det är väl sagt, tycker jag.
Kan ni berätta någonting om vad helgonen betyder för vardagsmänniskorna under medeltiden? Alltså, hur kommer man åt det?
Mm. Ja, det är offentligt också. Ja. Nej, men det är alltid från våra personnamn. Vi har helgonnamn nästan alla. Så Hans, Johannes, förmodligen Johannes Döparen. Tommy är förmodligen kort form av Thomas, en av apostlarna. Alltså, vi har helgonnamn. Helgonen strukturerade både tiden och rummet för människorna under den medeltida epoken. Kalendern var späckad med de här helgondagarna. Och på helgondagar höll man marknader. Det var också märkesdagar på året. Man såg efter vissa specifika tecken, för nu kanske det var dags att så och så vidare på vissa dagar. Om det är Gertrudsdagen eller Benediktsdag eller så. Så ska man följa vissa råd, kan man säga, som är förknippade med just den dagen. Det har inte någonting egentligen att göra med religionen, men på det sättet så kultiveras eller socialiseras alla människor in i ett sätt att tänka. Där vissa personer, vissa tidpunkter på året och så vidare blir viktiga. Också vissa platser. Och det är någonting som det här med platserna och pilgrimsfärderna, pilgrimskapet, är något som är oerhört viktigt när vi ska tänka på människor under medeltiden. Det finns en föreställning att folk inte rörde sig utanför sin by. Det är inte riktigt korrekt, kan man säga, utan tvärtom så rörde man sig ganska mycket. Och då var det väldigt mycket just i vallfartssyfte. Och då behöver man inte bara tänka på att alla skulle till Jerusalem eller så. Det var ju oöverkomligt för kanske de allra flesta, men man rörde sig till exempel till Vastgärna, kanske till Nidaros, Trondheim i Norge för Sankt Olofs grav, men också Sankt Sigfrids grav i Växjö. Ett sätt att manifestera sin tro, men förstås också träffa andra människor, utbyta erfarenheter, kanske få nyheter från stora världen. Vi hade nyss historikermötet här i Växjö. Då berättade bland annat en forskare, Janken Myrdal, berättade om hur han ville använda de här mirakelberättelserna om hur folk rörde sig för att just hitta liksom hur man förmedlade, alltså vilka kontakter människor hade och hur även politiska kanske frågor kunde spridas när man ändå träffades för religiösa ändamål. Där känner vi till. Det var så det gick till. Så att vardagslivet var genomsyrat av helgonkalendern, av det kyrkliga året och av de namn som vi hade på både platser och varandra, kan man säga, människors namn.
Mm. Så det hade gått att skriva någon svensk motsvarighet i Canterbury Tales där.
Ja, nu har ju Chaucer redan hunnit före det, men...
Ja.
Vi har en sista fråga här. Den är ganska personlig. Alltså, Det finns ju väldigt mycket helgon, det är ju många, många hundra så vitt jag kan förstå. Och är det något favorithelgon som ni har grottat ner i? Alltså något helgon som är lite extra, extra?
Det var en svår fråga. jag tror jag måste välja Elin eller Helena Skövde. Så ja, Anders sa, jag visste hon skulle säga det. Ja, hon är en lokal fest, alltså inte bara så lokal. Hon blir rikshelgon då innan slutet av medeltiden. Så det kanske är min. Ska jag berätta lite
om henne? Ja, gärna.
Okay. Gärna. Elin Skövde levde då eller på... på 1100-talet, eller hon dog sådär i mitten av. Vi ändrade en tid som i det området ansågs, i alla fall enligt hennes legender, fortfarande var i den här kristningsskedet. Alltså det är fortfarande under kristnandet. Och hon skulle vara en sån fin exempel på, ett fint exempel på någon, någon man skulle efterlikna och så. Men hon var änka och kyrkobyggare, som man ska säga. Hon donerade pengar för att bygga kyrkan i Götene, där hennes reliker fanns också sen under medeltid i alla fall. Vad hände var att det är också ett sånt exempel av de här olika kvinnliga helgon som har någon sorts misshandel i släkten eller av sig själva. Så det är hennes dotter som blev misshandlad och av då hennes man. Sen blir han dödad av deras tjänare. Och tjänaren då pekar ut Elin som den som äggade på. Så tvingade de att döda honom. Och hans släkt ville ta hämnd, men hon gör en sån där pilgrimsresa till Jerusalem. Under den här tiden ansågs det vara att kunna bota nästan vilken som helst synd att man åkte till Jerusalem. Så när hon... Men när hon kom, men det räckte inte då för för svärsonens släkten, utan när hon kom hem så halshuggades hon på vägen till invigningen av Götene kyrka. Och då när hon dör, då den här heliga källan springer upp och sådana grejer. Många mirakler äger rum och så.
Man ska helst dö en väldigt våldsam död om man ska bli helgon.
Ja, eller det var, alltså det är också vilken det skulle ta mer tid än vi har kanske idag. Ja. Men det finns en sån utveckling av olika typer av helgon. I början då var det just martyrdöd så var viktigt. Men sen blir de här betjänare helt enkelt så. Alltså någon som har levt ett gott liv som blir de som viktiga. Men här i Norden, så i de här områden som har precis blivit kristna i periferin, så ser vi återigen att det är många som då dör, den här våld som har död, precis som du sa.
Anders, din favorit?
Då väljer jag Katarina Vadstena.
visste du.
Precis. Katarina är ju också då en representant faktiskt för en grupp som är ganska frekvent i Skandinavien. Kvinnliga helgon. Och Elin är ju också en av dem. Katarina levde senare. Hon var dotter till en mycket känd person, nämligen heliga Birgitta. Kanske inte den allra enklaste mamma har att göra med, men hon framstår väldigt mycket som en lojal dotter, och man kan kanske ibland nästan få intrycket att hon är superlojal, att hon nästan utplånar sig själv. Vi har en fin biografi över henne som skrevs i och för sig efter hennes död, men av personer som, eller en person som hade tillgång till människor som hade känt henne, så att det rymmer en del, kan man säga, biografiska element, den här biografin. Så att vi vet en hel del om henne. Kan hon ibland kanske framstå som nästan lite världsfrånvänd. Hon blev gift i unga år, som adelsdöttrar blev på den här tiden. Men hon lyckades övertala sin make då att de skulle ha vad man kallade ett vitt äktenskap. Och sen ville mamma Birgitta att hon gärna skulle vara med henne i Rom. Så då kom hon gärna till Rom då. Och under tiden hon var i Rom, eller bara efter en kort tid, så dog hennes make i Sverige. Och då var hon då änka, faktiskt precis som sin mamma Birgitta. Och man kan nästan tänka sig att hon mer eller mindre imiterar Birgitta. Och de romerska ynglingarna var galna efter henne. Och där finns det ett ganska tragiskt inslag faktiskt, att hon faktiskt försökte liksom misshandla sig själv, så att säga, vanställa sig själv för att hon skulle vara fulare då för de här romerska ynglingarna. Det, ja, det kan man kanske skriva på en nästan brutal sorts religiositet, men hon klarar sig i alla fall undan både det ena och det andra. Och när mamma så småningom dog då, då trädde hennes verkligt aktiva karriär in, eller hennes aktiva tid. Då reser hon fram och tillbaka mellan Rom och Sverige, och hon bygger upp det kloster som var mammans stora vision. Så att hon är, i viss mån kan man säga att hon är liksom egentliga grundaren av Vadstena kloster och hela den orden som sen växer fram. Och hon tar hand om mammas begynnande helgonkult och ser till att den kommer igång ordentligt. Och samtidigt så hon håller sig mycket väl med påven, men hon är inte ett våp, utan när påven ber henne om, vid ett tillfälle så ber hon henne om att göra ett diplomatiskt uppdrag till drottning Johanna av Neapel, men då säger hon blankt nej, det ställer inte jag upp på. Så att hon är som, hon har en integritet. Och när hon var i Gdansk på väg faktiskt hem till Vadstena med mammas reliker från Rom, alltså den döda, sin döda mors kropp, då passade hon på att skälla ut ordens riddarna som härskade över den delen av det vi kallade Preussen på den här tiden, för att de liksom inte skötte sig ordentligt. Så att hon talar med stor auktoritet, och plötsligt så kommer en annan personlighet fram kanske än den man har sett först, den här undergivna dottern som bara tjänar sin mamma. Men så kommer det faktiskt fram att här finns också någonting av den kraftfullhet som utmärker Birgitta, men ändå parad med ett, tycker jag då, ett annat temperament. Ja, jag tycker att hon är fascinerande och kanske underskattad person i historien.
Hon låter spännande.
Får jag lägga till någonting? Jag tänker, det var inte bara Anders och jag som var med i det här projektet.
Nej, just
jag.
Det
vi kanske borde säga att det är att Anders och jag. Sen har vi också Lena Lepe som är konstvetare här vid Linnéuniversitetet. Mm. Och sen är också Therese Zachrisson som får stå för vår moderna historiska kunskaper. Hon är vid Göteborgs universitet, och sen har vi vår forskningsingenjör Johan Olfelt. Och det är viktigt för att det är Centrum för digital humaniora i Göteborg som också hjälper oss med just datalagring och så. Och som vi samarbetar med. Mm. Så det måste jag också ha. Det är viktigt också att säga det.
Ja. Till vilket också kommer att våra institutionaliserade samarbeten som Sara redan har nämnt med Statens historiska museer, med Riksantikvarieämbetet och vårt nätverk som vi har byggt upp, och inte minst det finska delen av nätverket är väldigt viktigt. Mm. Och där hoppas vi också för den finska delen av vårt projekt att så småningom rekrytera en postdoc till projektet. Men där behöver vi ytterligare lite pengar utöver alla de här miljonerna som har regnat ner över projektet. De kommer att gå, att jag försäkrar det. Mm. Och det är inte att vi festar bort dem, utan vi kommer att använda de här 5 åren och arbeta hårt. Mm. Och jag är rädd att jag tror inte vi kommer att vara klara efter de 5 åren. Men vi får se.
Mm. Jättespännande. Jag tackar er så mycket, Sara Ellis Nilsson och Anders Fröjmark. Och ni har lyssnat på Humpodd, aktuell forskning om humaniora vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket.